Trevligt att se er, tror jag. Helt bländat här, så vet inte om det är det, men jag säger det i tro. Hörrni, jag ska gå rakt in på predikan, för idag har jag en sån här ganska mastodon. Mastodon, vet inte om det heter så, men det låter ju bra. Jag måste fråga nyblivna eller kommande lärarinna när man säger så. Men ganska ordentligt, ett paket ska man säga. Ett teologiskt paket som jag tror att fattar du det här, så ökar din IQ med ett steg. Alltså det finns fopp för oss alla här. Jag går direkt in i texten. Och den är från 2 Timoteus kapitel 1 och vers 9 framåt. Han har frälst oss och kallat oss med helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Jesus, eller Kristus Jesus, har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Därför är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara det goda som anförtrots dig genom den helige ande som bor i oss. Tack för den fina inspirationen av den texten. Kanske jag valt fel text. Ja, men ni får nog vara sura om ni vill. Men jag tänkte idag ge er 8 enkla punkter. Finns ju inget annat än när jag predikar en enkla punkter. 8 små enkla steg som jag tror Gud själv har gett oss människor, mänskligheten, för att leva ett kristet liv så som det är tänkt. Ett kristet liv som är fyllt av hans heligande, hans tro, hans liv och hela det där paketet. Jag har nämligen gjort en liten observation under mina snart 18 år som kristen. Så jag har märkt att det finns en röd tråd som Gud ger oss. Hur vi kan få det kristna livet att fungera. Så det inte var fel på er idag, men jag är i alla fall glad här uppe på scen. Och det är de 8 punkterna som jag skulle vilja ge. Det är det mest konkreta och praktiska evangeliet som jag har funnit och lärt mig själv någorlunda med kryckor och rullator för att tillämpa under min egen vandring här på jorden. Och jag tror att vi går in i texten direkt, eller de här punkterna. Det är riktigt så här skrivarvänlig predikan idag. Alla ni tre som brukar antecknas får ju vara glada över det. Nummer 1. Vad behöver jag göra? För det första, det kan låta banalt, men du behöver inse att Gud är god. Du behöver inse att han är allsmäktig, att han är bäst, han är fantastisk och att han älskar dig. Ursäkta om jag är lite inspirerad, jag ska snart på semester så jag kan ändra till lite sådär hormoner som hoppar omkring här av New York-form. Varför det? Varför behöver du inse att Gud är god? Nå, kort sagt, så det enda sättet för dig att finna meningen i livet, det är från Gud. Det går inte att få mening på det här livet, på den här jorden, om du inte har Gud som herre i ditt liv. Och vi tycker vi är kristna, vi ser glada ut och ibland sjunger vi sånger och till och med och ser glada ut. Men faktum är sånt att det inte alltid är så att Gud är Gud i våra liv. Utan vi har många avgudar som försöker ta fokuset från Gud. Allting som på något sätt ger oss tillfredsställelse annat än Gud är en avgud. Om vi blir hårda. Det är dags att bränna upp lite avgudar här i slutet av mötet. Hörde jag av sucken från publiken. Målet alltså. Eller ska jag säga ännu mer det varför. Utan Gud i ditt liv så kommer ditt liv alltid att vara ett jagande efter vind. Det tar mycket energi men ger väldigt lite tillbaka. Jag vet inte om du har jagat någon vind här på förmiddagen. Eller igår i regnet. Det finns bättre saker att göra. Kom och vara barnvakt hos oss eller något sånt. Alltså, målet. Vad jag tror Gud vill med dig och mig. Och lyssna, det är väldigt viktigt för dig att förstå. Gud vill att du ska fatta det här. Att oavsett vad du har gjort, gör eller kommer att göra, är hans kärlek för dig evig och konstant. Alltså, man säger det så många gånger, jag säger det säkert 13 gånger om dagen till mig själv. Att man säger det hela tiden att ja, men Gud älskar mig och Gud älskar dig. Och vi säger ja och amen ibland, om vi är riktigt lyriska. I alla fall i våra hjärtan. Men det känns ju inte så. Jag har hört av en församlingsmedlem här i församlingen som jobbade på ett hem. Där man jobbade med de som höll på att lämna det här jordelivet. Och däribland så fanns det pastorer och präster. Och innan på dödsbädden kunde de ligga där och oja sig och vånda sig. Att älskar Gud mig. Alltså det är viktiga saker att man talar om. För ibland så kämpar vi med det här. Jag talade senaste veckan med en man som har frälst ett antal år. Som kämpar med det här. Och så blir man nervös att om jag dör nu, älskar Gud mig på riktigt. Alltså vi behöver få den här uppenbarelsen om att det finns en konstant kärlek från Gud som inte kan rubbas. Med evig kärlek har jag älskat dig och älskar jag dig, säger Herren. Vi behöver alltså fatta det innan vi överhuvudtaget tar oss an det kristna livet. Så måste vi utgå från att Guds plan med dig, det är inte att sända dig ner till helvete. Det är att dra dig upp från helvete till himlen. Det är Guds plan med dig och hans tanke med dig och hans vilja med dig. Det är inte att trycka ner dig och döma dig. Det är att lyfta upp dig, tro på dig, älska dig med evig kärlek. Och det tror jag. Att vi lik den förlorade sonen började få en sån här glödlampa ovanför huvudet. Där vi inser att när jag har gått bort hemifrån, jag har gått bort från Gud. Så finns det en älskande far som väntar på mig där hemma. Och älskar mig villkorslöst. Och inte förväntar sig att någonting ska komma tillbaka. Utan enbart vill överösa mig med hans kärlek. Jag tror hela vårt kristna liv måste börja med en förståelse om att Gud älskar mig. Jo, men så är det en söndagsskolsfråga. Jo, men jag vet också att det är en doktorandupplevelse att få det att fungera i det huvudet. För det är inte alltid så där, om Gud älskar alla människor, gul och svart och vit och blå, eller vad sången säger. Alltså, vi säger det så enkelt, men när vi är där och kämpar i oss själva och känner att Gud har flyttat till Jupiter, då är det inte alltid så där hejsan, hoppsan, faller allra. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Utan det är en liten kamp för oss, var och en. Och jag tror alltså en bön som du och jag behöver ha. Det är att få en uppenbarelse om att Gud älskar dig. Alltså jag behöver inte predika längre än det här egentligen. För någonstans här så fastnar många av oss på vägen. Och vi tycker att finns det hopp för mig? Jag har en god vän som jag undrar om det fanns något hopp för förra året. Men likväl kom Gud och drog upp honom ur dödens käftar, drog upp honom och frälste honom och gav honom en ny chans. Det finns alltid en evig kärlek för varenda människa som sträcker sig till honom, kapitulerar honom, men nu går jag lite före mina punkter så vi hoppar till punkt 2 istället. Nummer 1 alltså, du behöver inse att Gud är Gud. Nummer 2, du behöver inse att du är en syndare. Varför det? Jo, för det är enbart i förståelsen av att man är en syndare som man är kapabel att ta emot hjälp. Så länge du tror att du kan simma så bryr du dig inte om livbojen som guppar där bredvid dig. Alltså vi på något sätt behöver få den insikten om att i mig själv är jag förlorad. Och jag behöver alltså fatta att jag är en syndare. Alltså vi ser först den här stora guden, den fantastiska, allsmäktiga, evige som har spänt himlen, universum, viddar mellan 2 fingrar. Och sätta det i proportion till vem jag är. Om inte annat så i alla fall med min ingenjörsmatematik kommit fram till att jag är mindre än 10 upphöjt i 25 kilometer. Alltså i förhållande vis så ska jag förlora en boxningsmatch. Ni har inte läst ingenjörsmatematik, hur jag, men man är ganska liten jämförelse med Gud, det är min poäng i det här. För jag tror att det är enbart i förståelsen av att du är en syndare och jag är en syndare som vi är kapabla att ta emot extern hjälp. Målet, det låter väldigt dumt. Hur kan en pastor säga så här? Målet att jag är en syndare. Vad är det för mål? Ska vi inte vara syndfria? Ja och nej. Nej är ett kommer lite senare i predikan. Men jag i alla fall, den här uppenbarelsen om, och det här vi ska leda oss fram till, att när jag ser mig själv mitt emot den heliga, allsmäktige guden, så finner jag någonstans att det finns lite mindre brister hos honom än den finns i mig. Man misslyckas med rakningen som man sur 2 timmar. Alltså det är på den nivån vi människor fungerar. Jag vet inte om alla här kanske inte rakar sig så ofta. Ja, håll oss till konceptet, Anders. Vi har alltså målet i alla fall att vi i ett tillstånd av att vi medvetna om att i oss själva är vi evigt förlorade. Och att enda räddningen finns hos Gud. Alltså, repetition igen. För det första, inse att Gud är Gud. Han är stor, han är mäktig och han älskar dig med evigt kärlek. Inse då att du inte är Gud. För många gånger tror vi att du och jag, vi är gudar. Vi klarar oss själva. Jag går omkring med min egen kraft och jag på något sätt gör det ena och gör det andra. Jag behöver inte Gud överhuvudtaget. Ja, men så länge vi inte behöver Gud så går det som den förlorade sonen förr eller senare. Herre, ge mig mitt. Och så tar man någonting från Gud och tror att jag kan hantera det lika bra själv. Och det slutar med att man är där bland svinen och det luktar illa och man önskar äta svinmat. Och då, i det tillståndet, så inser man att man kanske inte var Gud. Och alla människor får nog någon gång den uppenbarelsen, tror jag. Hur ska vi då göra det här? Jo, tänk på, skriv en lista på alla dina svaga sidor. Det är en väldigt uppmuntrande lista. Ja, men det är målet med den här punkten. Skriv en lista på allt dumt du har gjort sista året. Om inte du vet det så kan du fråga den du är gift med eller någon vän du har. Eller kolla din sista, någonting som inte säger högt. Men alltså inse någonstans att i dig själv så är du otillräcklig, ofullkomlig. Jag har alltså en poäng i det här. Det är inte en deprimerande predikan jag tänkte avsluta med. Jag tänkte ha Stefan sen och själavårdare 3 månader. Det är inte min poäng. Vi har någonting jag vill komma fram till. För det första nu igen. Vi behöver inse att Gud är Gud. Och för det andra behöver vi inse att du inte är Gud. Och är du inte Gud så är du per automatik syndare. För det är bara hos Gud man är syndfri. Enligt definition. För det tredje. Vad behöver du göra? Du behöver omvända dig. Det räcker inte med att inse att du är en dålig människa. Utan du behöver inse att det du håller på med, det var inte bra och du måste vända om. Du måste sluta med dina dumheter och göra någonting annat. Och då säger de, när jag tycker om det här, när Petrus har predikat på pingstdagen, så står det att det högg till i åhörarnas hjärtan. Och då frågar de, vad ska vi göra? Och Petrus svarar, fylld med den heliga ande, omvänd er. Och när han är fylld med den heliga ande så tyder det på att det är inte han som talar, det är Gud som talar. Alltså Gud sa det till de samlade människorna, omvänd er. Och sen kommer en annan poäng med den senare punkt. Alltså, det räcker inte med att du inser att du är en syndare, för det gör många av oss. Vi behöver också inse att sättet vi lever på, det är inte behagligt, vare sig för mig eller för himmelske Gud. Och vi behöver komma till honom på något sätt. Vi behöver alltså inse att vi är förlorade. Och vi ska behöva veta att enda räddningen finns hos den guden. Alltså när förlorade sonens liv förvandlades ju inte och att han fattade att Gud är god hemma, eller hans pappa är god. Utan hans liv, förändringen till hans liv var, för det första var det ju så här. Han fick en uppenbarelse om att Gud är god. Hemma hos min far finns det mat, överflöd och jobb, lite till höger och vänster. För det andra så omvände han sig. Han insåg när han var här bland allting. Och sättet jag levt på, det är inte rätt. För det tredje så insåg han, säger han så här, jag ska gå upp och gå hem till min far. Han vände alltså om, för det stod när han reste bort ett fjärran land. Så måste han ju, för att komma hem så måste han ju gå samma väg, men han går ju motsatt riktning. Han gick bort från Gud, men när han vände om så går han tillbaka till Gud. Och jag tror att omvändelse är en av de absolut minst predikade tyvärr och underskattade ämnena. Vi behöver mer omvändelse i vårt land. Vi behöver vända om från våra egna vägar, från synden som snärjer oss, och vi behöver komma tillbaka till Herren. Vi behöver inse att sättet vi lever på, det är för lite Gud och för lite jag. För lite Gud och för mycket jag, menar jag. Ibland både och. Men alltså, det är för lite Gud i mitt liv. Sättet jag behandlar mina medmänniskor, sättet jag har min relation till Gud, det syns på att det är för lite Gud i mitt liv. Och jag behöver inse att det händer ju inte av sig själv, utan jag behöver omvända mig. Om jag på något sätt har tillbringat för mycket tid på datorn, tvn eller vad som helst, så kan jag inse att jag behöver omvända mig. Jag kanske drar ner det 2 timmar istället för att göra någonting annat som bygger upp min inre varelse. Det är omvändelse när vi inser att sättet vi lever på är fel och vi gör en förändring. Och jag tror det är så här, att sättet det sker på, att livet man har levt har inte gett en mening, glädje, frid, tillfredsställelse som man trodde, utan man inser att meningen med livet finns enbart hos Gud. Jag är övertygad om, och rätta mig alla teologer här inne som har fel, om jag har fel, men jag tror inte att det går att möta Gud. Det går säkert. Nu jag rättar mig själv, för jag kom på många vittnesbörd att det går. Men jag tror att säkert sätt i alla fall att möta Gud, det är genom omvändelse. Gud kan ju möta oss lite sådär, fast vi inte får tjäna det många gånger, gör han ju det. Men du och jag behöver någon gång inse att vi behöver vända om från våra onda vägar och komma till Gud. För nu är det nämligen så här, att vi har insett att Gud är Gud. Han är stor, han är mäktig, han älskar oss. Vi har insett att vi inte heller är det. Att vi är en syndare. Vi har insett att vi behöver också vända om. Och då kommer det lite mer positiva saker. För det fjärde, du behöver inse att du behöver Kristus i ditt liv. För det är nämligen så att oavsett hur mycket Gud vi har uppenbarelse om och hur mycket omvändelse vi gör, det går inte att komma till Gud utan Kristus. Han säger ju så själv, det är inte någonting jag hittar på. Ingen kommer till Fadern förutom genom mig. Ingen. Oavsett hur bra du är på stavhopp, längdhopp, höjdhopp eller motocross, du kommer inte till Gud utan Kristus. Alltså, en människa behöver alltid Kristus. Hon behöver inse att det hålet som finns mellan människan och Gud, det går enbart att repareras med hjälp av Kristus och hans kors och hans försoningsverk på det. Gapet mellan människan och Gud, som är synden, kan enbart täckas med hjälp av Kristus och hans verk på Golgata kors. Det finns inga alternativa vägar. Ibland hör man ju konstiga villolärare som nu sprids ut att alla har samma Gud. Muslimerna ber samma Gud som vi och så vidare. Men det finns ingen annan väg till Gud än genom Kristus. Det finns ingen annan väg. Oavsett vad de säger, men i min bibel så står det så att det går inte att få sina synder förlåtna förutom genom Kristus. Och vi tror att Gud själv uppenbarade sig i kött och blod genom Kristus. Och vi tror att han genom the glorious exchange tog vår synd och gav oss hans liv till oss. Målet för dig och mig, det är alltid att komma till Kristus med allt du är. Med dina svagheter, synder och styrkor. Att stå inför Kristus precis som man är. Här i församlingen sista åren har vi predikat ganska mycket det här att vi behöver få bort de här maskerna och fasaderna, de här mönstren som vi oftast lägger på oss, att vi måste vara perfekta, vi måste te oss och vara på ett visst sätt när man kommer till kyrkan. Men det är inte evangelium. För Bibeln säger att Jesus ser till våra hjärtan. Oavsett vad du sätter på för smiley face eller hur du beter dig, så vad Gud bryr sig om, det säger vad har du på ditt hjärta. Du kan sjunga alla sånger, be alla böner och nicka till alla mina predikouttalanden, men det spelar ingen roll om ditt hjärta är fyllt med ondska, vrede, avundsjuka, otukt, orenhet, trams. Vi behöver komma till Kristus med allt det där. För det är enbart i Kristus som våra liv kan bli förvandlade. Det är enbart i Kristus, när vi får komma till Gud och ta del av hans kraft som vi snart kommer in på, som våra liv på riktigt kan bli förvandlade. Allt annat är bara teater. Och kära vän, lev inte teater. Det finns bättre liv att leva än den kristna teatern, som ju ofta, tyvärr i alla fall jag, frestas av att syssla med. Vi behöver kapitulera inför Kristus och få tag på det liv som Gud har tänkt för människan. Genom att du ger ditt liv till honom så får du tag på hans liv till dig. När du ger dig 100% så får du 100 tillbaka. När du själv är 0% så blir han 100% för dig. När du står där som du tycker fullständigt kapitulerad och tycker att jag är ingenting i mig själv, jag har syndat mer än alla andra, jag är den värsta personen här på planeten. Det är just i den stunden som Gud kommer och möter dig. För Gud är enbart ute efter en sak, att du kommer med ditt hjärta till honom, så att han får bli ditt liv, så att han får bli det som han har tänkt för dig, och så vidare. Så du behöver tänka på det här, att skaffa ett sådant beroende av Jesus. Du hela tiden på något sätt tar dig an honom och säger till honom att jag behöver dig mer än vad jag erkänt. Och för att nu säga än en gång, jag brukar säga det varenda gång jag står här, men jag kommer kanske inte att stå här nu på några månader, så jag måste säga det en gång till. Tänk inte på vad människorna tycker runt omkring dig. Om Gud kallar dig till omvändelse, vad spelar det för roll vad människan runt omkring dig tycker? Det är Guds tankar för dig som det absolut viktigaste i ditt liv. Det är Guds plan för dig som den absolut viktigaste planen. Inte vad andra människor tycker av åsikter. Och vad spelar det för roll? Det som spelar roll för dig är att du har en bra relation med Gud. För det är enbart i relationen med Gud som du kan upptäcka och uppleva det livet som han har tänkt för dig. Och det är enbart genom Kristus du kan ha den relationen. Vi hoppar till nästa punkt. För det femte, och det andra delen av Petrus, när de frågade honom vad ska vi göra, sa han: omvänd er och låt er döpas till Kristus. Jag skäms aldrig för att tala om dopet, för jag anser att dopet är någonting av det mest centrala som vi har att ge till den här världen. Vi tänker dopet som en gåva från himmelen till människan. Fariseerna kom och frågade: hur var det med dopet? Var det från människan eller från himlen? Nej, det var Jesus som frågade av fariseerna, och de vågade inte svara. Men jag tror att dopet ska ses på det sättet att det är Guds förbund med människan. När du döper dig så slutar du förbund med Herren. Och det blir ett sånt förbund att syndens makt och grepp över ditt liv förintas fullständigt. Tänk på bilden med syndafloden och Noa. Syndafloden kom och svepte bort all orättfärdighet och synd. Och sen kom regnbågen upp. Och så sa Gud att det blir bra. Och på samma sätt är det med dig. När du döper dig så syndens makt bryts och du slutar ett förbund med Gud själv. Jag vet inte hur det är med dig och hur många arbetskontrakt du har gjort. Men det finns ett väldigt bra kontrakt du gör med Herren. Och ett av de sätten är att låta dig döpas till Kristus. Av frivilliga stiger ner och säger: jag behöver bli märkt av Kristus, som vi predikade om förra söndagen. Vi behöver fatta det här, tror jag, ännu mer. För att dopet ska ses, tror jag, som en konstant påminnelse om att det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och jag tror att dopet hjälper oss att leva i den här friheten vi har fått från Kristus. Där vi kan leva utan fördömelse, självförakt, och där vi på något sätt hela tiden klantar ner på oss. Jag har funnit det i alla fall med de människor som man själv har döpt, och när man själv har fått uppleva att bli döpt till Kristus. Man kommer in i den här friheten i Kristus på något sätt. Det är som att de här bojorna som har varit på ens fötter, de bara ramlar av. Och man står där, och det är det som Gud vill med dig och med mig. Att vi hela tiden, vi ska vara kallade att leva i Kristi frihet. Vad betyder då det? Jo, det betyder att det ska inte finnas saker som håller fast dig, drar dig tillbaka, binder dig och talar dina tankar som klantar ner på dig och fienden och djävulen och demonen och allihopa på en gång. Alltså, vi är kallade att leva i en frihet som den här världen inte kan ge oss, utan den kan bara fås från Kristus. Och den fås på ett sätt, genom att du och jag låter oss av fri vilja döpa oss till Kristus. För i dopet så blir vi brännmärkta till honom. Och det blir ett förbund. Så när de här tankarna kommer på dig och frestar dig att tänka på ett visst sätt, så kan du säga att jag tillhör inte längre den här världen, jag tillhör Kristus. Men som sagt handlar det om att få en uppenbarelse om att du behöver det här dopet, för det ska inte vara av tvång naturligtvis. Låt mig, innan jag går in på de sista punkterna, ge en snabb sammanfattning. Det finns ju någonstans här en röd tråd. Du behöver inse att Gud är god. Du behöver inse att du är en syndare. Du behöver inse att du behöver omvända dig. Du behöver inse en uppenbarelse av Kristus. Du behöver inse att du behöver låta döpa dig. Och du behöver inse behovet av den helige ande. Tredje punkten Petrus sa. Han sa, omvänd er, låt er döpas, så skall ni få den helige ande som gåva. En ganska bra gåva tycker jag. Treenigheten, Gud själv, landar i oss. Vi behöver mera, för att tala 5 sekunder som yngre. Vi behöver mera helig ande fyllda unga människor i vårt land och vår stad. Vi behöver mera människor som går fram i hans kraft och inte styrs av enbart mänskliga beslut, mänskliga funderingar, utan styrs av att Gud talar. Vi behöver få mera människor som blir andedöpta till den graden att de inte längre, de kan säga som Paulus, nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig. Och den bön jag har för oss allihopa, och speciellt ni som är lite yngre. Vi behöver mera människor som går fram i den heliga ande. Låt mig nämna lite mer om det här. Vi behöver kraften från Herren att hantera den här världen. Det går inte. För lever du utan den heliga ande i den här världen, så kommer du alltid att dras med på världens sätt att leva. Alla nya trender som är från djävulen, alla är ju kanske inte därifrån. Alla felaktiga saker som sveper över vårt land. Så du dras med om det om du inte är fylld och lever i den heliga andes kraft. Ibland gör man inte säkert ändå. Men jag tror i alla fall att den här kraften som finns från Gud är till för oss allihopa. Och du och jag behöver så mycket mer av den. Du och jag behöver mycket mer av den heliga ande. För när vi möter Gud genom den heliga ande, som själviskheten försvinner. Vi slutar jämföra oss med varandra, för det, för vi ser inte längre varandra, vi ser Herren. Också i människorna runt omkring oss. Vi slutar enbart sträva efter de här världsliga behoven. Som karriärstegen, de här materialistiska sakerna, alla pengar hit och dit. De tappar sitt värde med människor som är fyllda av den heliga andes kraft. För de som har mött Gud, de vet att det finns bara en sak som kan ge mig den här tillfredsställelsen, och det är just det mötet med Gud. Ingenting på den här planeten, vare sig det är en fet lön eller en svag lön, eller ett äktenskap eller barn eller relationer, allt det är fantastiskt fint och vi tror på det. Men det finns ingenting av det som kan mätas till upplevelsen av Gud genom den helige ande. En armé andefyllda människor som går fram i den här staden, vi skulle kunna förvandla den på en par veckor, tror jag, om vi skulle ge oss hen till den kallelse vi har i vårt liv. För jag tror, som vi brukar säga här i Johannes, att i världen får vi lida, men vad är vi gott mod, jag har övervunnit världen. Och det handlar om, när vi får den heliga ande, då kan vi bli övervinnare. Gud har tänkt om dig att du ska vara en övervinnare. Gud har tänkt om dig att du ska vara en övervinnare. Det betyder alltså plats 1. Du ska inte nedslås av varenda frestelse, motstånd, demon som söker störa, förstöra och göra någonting i ditt liv. Utan du är en övervinnare. Är det allt enkelt? Nej, ibland har frestelser kommit emot mig till den vida grad att jag måste be en timme i den heliga ande innan det tappar sitt grepp. Är det roligt? Nej, jag ska hellre göra någonting annat. Kampen försvinner inte, men vi alltid kallade till att vara övervinnare. Du är inte en förlorare i Kristus, du är vunnen i Kristus. Han har inte kallat dig till att du ska må sämre. Han har kallat dig till att lyfta upp dig över omständigheterna. Och trots att det kan vara svårt och kämpigt som det är för oss människor. Kristus dog ju på korset. Ibland dör vi. Så jag alltid kallar det att vara övervinnare. Fast Kristus dog, han uppstod efter 3 dagar. Inte ens döden kunde hålla honom. Att det är min övertygelse i Romarbrevet 8, vers 28. Att den som älskar honom, så samverkar allting till det bästa. Även om det ser mörkt ut, det är kolsvart. Så vandrar vi med Kristus, så finns det alltid en punkt i ditt liv där det kommer ljus tillbaka. När du vandrar med Herren. Jag har ju vänner här i församlingen som har gått genom ofattbart lidande och går genom ofattbart lidande. Och kan man fundera, varför? Vi vet inte alltid varför, men vad vi vet är när vi ser på Kristus, så har vi en Gud som säger, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, så är du med mig. Din käpp och stav, den tröstar mig. Det är den tanken vi ska ha, och det är det vi behöver inse, att den tanken vi får när vi ikläds den helige ande. Jesus sa det, ta emot den helige ande. Så blåste han på lärjungarna. Cirka 40 dagar senare står det att de var samlade i bön och skakade platsen där de var, och tung och lik av eld föll ner över dem. Alla, det är säkert någon unison sång, började tala i nya tunga, varav 10 000 människor kom till tro. Alltså det händer när vi tar emot den helige ande. Du och jag behöver mer av den helige ande. Mindre sociala medier, mer helige ande. Tänk på det igen, för jag tror vad fienden vill, det här upplevs från den helige ande, tror jag. Vad fienden försöker göra ju längre tiden går, det är att få in så mycket i våra liv att tiden med Gud blir så minimal som möjligt. Att den reduceras till en 5 sekunders omvändelsebön innan natten. Och det är därför så mycket kommer mot oss, att vi hela tiden kan vara uppkopplade till det ena och det andra. För att tiden med Gud ska bli så liten som möjligt. Och ju mindre tid du har med Gud, desto mindre Gud finns i dig. Jag vet inte om det funkar teologiskt hela vägen, men det är ju bra. Så jag tror i alla fall att om det är fiendens plan att din tid med Gud ska minska, så borde vår plan vara att vår tid med Gud ska öka. Att använder vi tv 20 timmar i veckan, så borde Gud vara 40 timmar i veckan. För annars säger du att tvn är viktigare än Gud. Använder du datorn 13 timmar om dagen, så borde du använda tid med Gud 26 timmar om dagen. Och då behövs det några mirakel. Så lika bra att minska tiden med datorn då. Alltså vi måste bli lite seriösa. Ibland inser jag, speciellt när jag träffar lite bröder från Kina och vissa andra mellanösternländer där råder mycket förföljelse, så känner jag ibland att vi är för allt oseriösa med vår tro. Vi tar den för givet, stänker vi den och ställer inte det vi bara har med. Och säger vi kumbaya innan vi dör, så kommer till himlen och spela harpa. Alltså kära vänner, vi vill bli seriösa med Gud, för han är seriös med oss. Han spanar ner på jorden och ser, vem finns som jag kan sända? Vem finns det? Så frågade han Jesaja. Och Jesaja sa, här är jag, sänd mig. Om man skulle fråga det här idag, vem finns det som jag kan sända? Hur många av oss ska räcka upp handen? För Jesaja blev ett livslång kallelse med mycket härligt och mycket besvärligt. Men hela hans liv gick åt att följa Gud. Vem finns som jag kan sända? Och jag tror att allting börjar med att vi behöver hans kraft i oss. Erkänn att utan honom, alltså ensam, så klarar du inte av någonting överhuvudtaget. Alltså jag blir lite så nitisk, men får man ju vara på ålderns höst. Alltså jag är en så stor passion i mitt liv nämligen. Att vi behöver få en församling utrustad, fylld med den helige ande, men framförallt passionerade för Jesus. För när du tittar tillbaka på ditt liv när du är 102 år, så kommer du troligtvis att ångra mera att du inte levde för Gud helhjärtat än att du gjorde det. Och om det är så, varför ta risken? Varför inte ge hjärnet för Jesus? Ge ditt hjärta till honom. Säg Herre Jesus, Herre jag, sänd mig. Och då går vi vidare på de två sista punkterna. De hör lite ihop här. Nämligen, när vi kommer till Gud, och det här är väldigt intressant. När vi kommer till Gud och möter honom, blir vi alltid sända från Gud. Det låter ju väldigt brutalt. Men det handlar egentligen om att det finns alltid en missional tanke från Gud över ditt och mitt liv. Det finns inget evangelium i ditt liv som är fruktbart om vi inte delar med oss det. Och på samma sätt så finns det aldrig ett evangelium som inte bär frukt när vi delar med oss med det till andra. Vi kanske inte alltid ser det, men vad säger då Paulus? Jo, han säger att en sår, en annan vattnar och en annan skördar. Men Gud är den som ger växten. Vi är inte ute efter synliga resultat, men Gud är ute efter en armé med hjärtan som överlåtna honom och säger: Herre Jesus, låt mig nu få vattna en buske i alla fall. Låt mig nu få så någonting. Och kanske om du är nådig får jag kanske köra en morot på den sist. Alltså det handlar inte om vad vi gör, det handlar om att vi behövs allihopa, för skörden är stor men arbetarna är få. Och därför behöver du och jag ännu mer få insikt om två saker. Vi behöver ha ett villigt hjärta att vilja gå ut. De flesta av oss, om jag nu får vara så brutalt ärlig, de flesta av oss vill inte gå ut. Men det måste vi be om. Herre, ge mig ett hjärta som är villigt att gå. Och för det andra, Herre, visa mig vilka andliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor, utrustande gåvor som du har gett mig. Paulus hade ju alltid det, han var lärare, förkunnare och apostel. Ett väldigt jobbigt liv lite som. Vi behöver fatta det här, att när vi kommer till honom och blir uppfylld med hans kraft, så sänds vi alltid tillbaka till den världen som Gud älskar. Det står så här, och lyssna på den här tolkningen som du kanske inte har tänkt på. Så mycket älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv, och vi känner alla till det. Men han älskade så världen att han gav sin enfödde son som en del av treenigheten. Andra delen av treenigheten är den helige ande. Att han älskar världen så mycket att han gav den dig. Fylld av helig ande så kan du gå ut och göra skillnad på samma sätt som Jesus gjorde. Han sa ju det själv, Jesus. Att större under än jag har gjort ska ni få göra. Han gjorde en del fina saker, har jag läst. Jag önskar den dröm jag har. Att du i din vardag, bland människorna, skulle förvandla människors liv. Jag önskar att varenda människa här inne någon gång skulle få leda en människa till tro. Det är de mest fantastiska saker man kan få vara med om. Att se Guds ande komma ner, förvandla, skaka om. Det mest oväntade av människor och situationer som man inte trodde fanns. Men för att komma dit, kära vänner, för att ha en armé där du på måndag, tisdag, alla dagar i veckan går omkring och gör gott. Inte för att vi gör det för att vi ska bli mer frälsta, men vi gör det för att han har frälst oss och fyllt oss med en helig ande. Och kära vänner, för jag blir riktigt så här små, kontroversiellt, provokativt, radikal, så tror jag inte att det går att vara fylld av den helig ande utan att gå ut i den här världen som Gud älskar. Vi behöver åtminstone, kära vänner, ha den viljan inom oss. Herre, här är jag, sänd mig. Och kanske det inte finns någon för tillfälle, men min känsla, som jag sagt er en par års tid, att jag tror i Vasa enbart finns det 1 000 människor som Herren just nu längtar efter att röra och frälsa. Vissa mina vänner, och vissa här idag också, som har fått möta Gud och den här kraften, har under några års tid sett 10-tals av sina vänner komma till tro. Och det sker ju bara med den insikten om att Gud är med mig och jag går ut. Ett enkelt, praktiskt evangelium, vittnesbörder om hans godhet och kärlek. Men förstås, be Gud om en uppenbarelse, om att du ska få veta vilka gåvor han har gett dig. Och kanske till vem han har sänt dig. Vi behöver, kära vänner, ta hand om vår stad. Vi behöver infektera den med Jesu kärlek. Vi behöver plantera in virus som kopierar sig själv och på något sätt fyller hela staden med Jesus virus. Och på något sätt bara fortplanta sig själv. För det är så, för du en människa till tro, så en sån kan ju aldrig vara tyst. Det är ju fantastiskt enkelt. Så vi ber till Gud, Herre, ge mig någon. Så kan det gå som med Paulus, som några dagar innan har sett Stefanus stenas till döds. De grävde ner dem på den tiden, så bara huvudet syntes och stack upp ur sanden. Och så slängde de stenar i huvud tills de dog och blev medelslösa. Sen tog de ett stort block och krossade skallen på dem. Det har Paulus sett och tyckte om och höll med om att så här ska man göra. På vägen till Damaskus, där de skulle fängsla ännu mer människor och troligen göra liknande saker med, så möter han Jesus. Och blir trons apostel och kanske den människa som ännu idag har gjort mest avtryck i hela kristna historien. Det finns alltid Paulus runt omkring oss som Herren söker. Men vi behöver vara sådana som bara ber till Gud. Herre, Herre, jag, sänd mig. Använd mig. Gör någonting, Herre. Till sist, punkt 8, ni har varit glada och snälla, säger jag. Och det är också väldigt viktigt. Du behöver få en uppenbarelse om vikten av den kristna gemenskapen. Det bästa sättet för dig att träffa Gud, att träffa andra på nytt födda människor. Och det har jag insett och märkt. Jag har inte träffat en enda människa som har dragit sig undan den kristna gemenskapen där det har gått bra. Jag har inte träffat en enda människa som har dragit sig undan den kristna gemenskapen där deras kristna liv har blivit bättre. Jag säger nu inte att alla ska vara i Sion, naturligtvis inte säger jag. Det finns många andra fina kyrkor, troligen. Men jag säger i alla fall att om du ska ha ett kristet liv som fungerar, så du kan inte skippa den kristna gemenskapen. Och du och jag har ju förstått det, för vi är här idag. Men det finns en frestelse för oss, speciellt när vi drabbas av besvikelser eller annat som kommer smygande mot oss, att vi drar oss undan. Och då är fienden och blåser fanfar och är glad, för då han lyckas. Han vet att han får bort dig från gemenskapen, så kan han börja attackera dig. För du möter inte Gud lika ofta när du är ensam, som när du har andra på nyttfödda människor som har Gud i sig hela tiden. Jag hoppas att du och jag säger du, för jag har så, åtminstone tre människor runt omkring dig, på nyttfödda, överlåtna, brinnande, Kristuscentrerade människor runt omkring dig. För du kan be med, bekänna dina synder till, bli fylld av den heliga ande tillsammans med, och tillsammans bara upphöja Jesus. Jag tror att har du tre sådana människor runt omkring dig, så har du åtminstone redskap att hantera den här världen på det sättet som Gud har tänkt det. Jag tror att du behöver fatta det här. Att ständigt omge oss med stabila troende som kan fylla ens liv med tröst, uppmuntran och förmaning. Och som sagt, ständigt pekandes på Kristus. Alltså att träffa människor som är så fyllda med Kristus, det är ju, man blir ju så enormt inspirerad att bara vara med dem. Fast som sätter på kaffepannan blir man andefylld. Alltså att bara vara i närheten med sådana människor som lever så nära Kristus att hela deras liv är påtagligt av Guds närvaro och kraft. Det blir som Petrus, som jag sa förra söndagen, när han gick på stranden och skuggor föll på människor och de blev helade. Att ha en par sådana runt omkring sig kan inte vara helt fel. Du och jag, vi vill ha människor som är mera inspirerande, överlåtna, brinnande för Jesus än vad du och jag är. Till sist, låt mig berätta, jag brukar berätta den här nu som då, men jag tycker det är så fint den här historien, min vår gamle gode vän och broder Olof Fada, som gick bort för några år sedan. När jag och Benjamin Sträng besökte hans dödsbädd, han gick bort sedan några dagar senare, så var det en man fylld med smärtor och plågor som vi stötte på. Och han pratade väldigt sluddrigt och var väldigt svårt att höra vad han sa egentligen. Och så nämnde bara Benjamin för honom, mitt i allt, att hans barnbarn hade kommit till tro och låtit döpa sig till Kristus. Och jag kommer aldrig glömma den förvandlingen som hände med Olof. Mitt i allt talade han klart. Mitt i allt var hans röst tydlig. Och det sista jag hör av Olof, det är en salig prisning till Gud. Han upphöjde Jesus för att han var så god och tacksam och trofast hela hans liv. Tänk om du och jag ska få avsluta på det sättet. En tacksamhet till Herren över hans godhet. Det kanske inte var så lätt. Olof hade en lungkapacitet, var det 10-15% av normala. Han kämpade upp, han var ute och delade sina traktat hela skärgården. också på sina sista morgon där träffade han på honom. Ibland höll på att gå upp för den här backen här. Han bodde här uppe vid Skeppsgatan. Kämpande så han var ute och besökt någon hit och dit. Jag funderade, hur orkar du kar? Jag inte orkar så bra, men någon måste göra det, sa han. Och jag tänker att ha en sån passion till Gud, där man inte ens begränsas av sina fysiska svårigheter och utmaningar, utan bara drivs av passionen till Jesus. Herre Jesus, låt mig få en sån eld. Ska vi be tillsammans. Herre Jesus, jag bara tackar dig Gud för din godhet, nåd och frid som du har för oss. Jag ber dig Jesus att du ska visa dig Herre stor för oss. Låt oss Herre bara inse att du är Gud och du är god och du älskar oss med evigt kärlek. Låt oss inse Herre att i oss själva är förlorade och vi är syndade Herre, förtappade. Hjälp oss Herre att inse behovet av omvändelse. Att komma till dig Herre, att inse att i oss själva så är vi på väg åt fel håll. Låt oss komma tillbaka till dig Jesus. Hjälp oss att inse att vi behöver bli mer beroende av dig Jesus. Låt oss inse att utan dig Jesus kan vi inte komma till Gud. Hjälp oss inse att vi behöver dö bort från vår gamla natur som blev begravd i dopet. Och hjälp oss här att bli uppfylld av den heliga ande. Så vi kan säga att nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Fyll oss Herre Jesus med din heliga ande. Och jag ber Herre för varenda brunn som blir fylld Herre av filisterna. Så ber Herre att du bara gräver upp den Herre. Så nytt porlande rent vatten får forsla fram Herre i vår inre värld. Så vi är än en gång Herre får bli överlåtna brinnande för dig Jesus och ditt rike. Visa oss Herre dina gåvor Herre. Och förlåt oss Herre när vi så lätt styrs av världsliga saker som inte egentligen ger oss någonting alls. Hjälp oss Jesus att istället fyllas av din heliga ande. Och visa oss Herre om det finns människor som du vill sända oss till Herre. Visa oss vilka nådegåvor och andliga gåvor som vi har. Och hjälp oss Herre till sist att kunna ha kristna vänner runt omkring oss. Som hela tiden kan finnas där. Tro på oss, stötta oss och finnas där för oss. I Jesu namn. Amen. Låt mig avsluta med en snabb story. Jag har också dragit den flera gånger. Jag var predika i en metropol som heter Koni. Och i den, på den metropolen fick jag mitt allt en syn. Jag såg mig på ett högt berg. På berget så hade jag med mig av någon anledning, konstigt. Jag hade med mig en flagga, tror jag, min egen bild på flaggan. Plopp. Och så var det massa radio och tv och grejer som filmade och massa människor hyllade mig att nu Anders bestiger det här berget. Jag kände mig väldigt nöjd när jag var uppe på det där berget. Och så hör jag mitt att den heliga ande eller Gud, vem det nu var, säger titta neråt. Och så tittar jag neråt. Och runt mig, på mina fötter, så ser jag alla mina, det var 20 eller 30 människor, av mina mentorer, förebedjare, påhejare, coacher och vänner som höll i mig. Och Gud sa till mig så här, du har inte gjort någonting för att ta dig upp på det berget, utan de här människornas böner, deras människors hjälp, trofasthet, uppmuntran som har fört dig hit. Det är de som ska tacka och inte du. Kära vänner, vi behöver alltid varandra och Gud välsignar dig.